Mycket välkomna ska ni vara till Viaplay F1 Podcast. Det nya namnet på det som vi kallade i folkmun F1-podden. Vilket den fortfarande är. Det är ju en F1-podd. Men det officiella namnet är numera Viaplay F1 Podcast. Och en ny intressant vecka framför oss. Idag kommer ju nyheten om att vi faktiskt har en kalender att förhålla oss till. Åtminstone 8 race lång kalender. Formel 1 har idag presenterat, idag tisdag när vi spelar in den här podden, presenterat en kalender på 8 race. Vi ska komma in på den om ett litet tag. Det är Europa-delen av det. Vi har 2 väldigt prominenta gäster. Vi har publikationen The Race, webbsidan The Race. En av deras 3 F1-korrespondenter, Mark Hughes, med som gäst idag. Vi ska prata det här med reverse grid, alltså omvänd startordning i ett av racen. Som har kommit upp till ytan igen nu och som föreslagits hänger ihop lite grann med hur kalendern ser ut. Mark Hughes var den som grävde fram den nyheten. Vi ska prata med det om honom, om det med honom om en liten stund. Vi pratar givetvis vad som har hänt med Williams som är ute till försäljning och lite grann om det som Lewis Hamilton har tagit upp nu, den aktionen som kallas för Black Lives Matter. Avslutningsvis i podden ska vi också självklart uppmärksamma att det är IndyCar-premiär till helgen. IndyCar startar äntligen, lite live racing med våra svenskar där borta, Marcus Ericsson och Felix Rosenqvist. Och vad passar då bättre än att snacka med deras teamkamrat i Chip Ganassi, Scott Dixon? Det ska vi nämligen göra. Det var ett långt löp, Erik. Välkommen du också.
Tack ska du ha. Och jag tycker det är helt otroligt det som du säger, att det kommer ut idag tisdag. Vi brukar säga så här att det här kom ut i förra veckan, men då missade vi det i podden och nu pratar vi om det så här eftersläpat. Men nu är vi, alltså det här är ju,
vi spelar
så
in där innan det är ute till och med.
Ja, just nu är det 18 minuter innan det kommer ut faktiskt. Just
det. Så att, det är lite som tillbaka till framtiden.
Det är meta det här. Så att, ja. jag hänger knappt med. Men grejen är nu att, som du sa, vi har 8 race klara, så att säga. Ska vi börja med att säga att subject to change skulle man väl kunna konstatera här också. Men jag vill inte lägga smolk i bägaren direkt då. Men det är ju, händer det någonting så kommer de ju steka det här också. Men den stora skillnaden här är att nu har vi godkända race från Formel 1, vi har från banan och från relevanta myndigheter i respektive land.
Det är bra. Och det man har kommit fram till då, det är ju som har spekulerats under en längre tid då, att det börjar i Österrike den 5 juli. Det var ju det datumet som Formel 1 själva har kommunicerat sedan länge tillbaka. Man bekräftar nu även ett andra race i Österrike helgen efter, det vill säga 10-12 juli. Men det som har hänt, det var ju det här som vi var inne på för någon podd sen, med karantänsreglerna i England, Storbritannien, som ställde till det lite grann för att ordna ett race på Silverstone, som då var tanken att vara kant i kant med Österrike, även där 2 race på Silverstone. Nu har man förhandlat med brittiska myndigheter och till slut fått tillstånd att arrangera 2 race. Skarven juli-augusti, det vill säga 31 juli till 2 augusti och helgen därefter 7-9 augusti. Man spränger in Budapest mellan Österrike och Silverstone-helgen här. Och sen ser man ju till också att det blir en helg ledigt efter Ungern innan man kommer till Silverstone för att få en liten återhämtningspaus, men framförallt att de kan gå igenom den kortare del av karantän som krävs då för alla som är baserade i England efter trippen till Österrike-Ungern.
Mm. Och det här med att man åker till Ungern efter Österrike, det är den närmaste banan från Österrike sett. Så att det är ingen, när man pratar miljö avseende så är det inte så dumt det heller, för det var ju en sån där grej som vi pratade om när vi pratade om Formel 1:s hållbarhetsplan, att det är ju precis det här de borde börja tänka på lite mer, att beta av varje, inte bara i varje världsdel utan snarare att man då tittar på geografin i världsdelen och gör kalendern därefter. Och
nu man är lite effektivare i varje kluster. Det tycker jag är helt rätt. Ska vi lägga till då att det blir som sagt 3 race ihop. 2 Österrike, 1 Ungern, en ledig helg. Sen ytterligare 3 race ihop. Silverstone gånger 2. Och sen Spanien Catalunya, Barcelona de Catalunya, Circuit de Catalunya, Barcelona heter den banan. Mm. Och där kör man 14-16 augusti då. Sen ytterligare en ledig helg innan man sen åker till Belgien och helgen därefter raka vägen till Italien. Samtliga av de här 8 första racen alltså bakom stängda dörrar, det vill säga ingen tillåten publik. Och precis som du var inne på då, subject to change, skulle någonting hända, skulle smittan börja spridas inom depån och så vidare, då kommer det garanterat att hända grejer igen. Men det här har man som en riktig plan nu då, till slut, och äntligen får man väl ändå säga.
Mm. Hur känns det, Janne?
Ja, men det känns väl bra. Jag menar, det finns ju, det här är ju mitt yrke. Herregud, det är klart att jag vill att de ska komma igång. Jag är ju inte dummare än att jag fattar att världen är upp och ner med allt som har hänt, och att det är ett hänsyn man måste ta först. Men om vi tittar, om vi gör en omvärldsanalys rent generellt när det gäller idrotter som är oerhört i behov av att komma igång för att börja generera intäkter och överleva kort och gott, så är det ju precis samma läge för Formel 1, och kanske ännu tuffare för Formel 1 som är så pass kapitalkrävande och därmed ett ännu större behov att faktiskt få sätta igång. Och då har det ju ställt stora krav på Formel 1 själva då, att hitta ett sätt att genomföra de här racen då på ett ansvarsfullt och framförallt smittspridningsmässigt bra sätt. Och sett till hur de har lyckats med till exempel NASCAR, där de har lyckats stänga in och är väldigt noga med hur saker och ting ska gå till, så tror jag faktiskt att det finns goda möjligheter för Formel 1 att klara av den här uppgiften. Det känns så i alla fall.
Ja, alltså, jag håller bara med där. Det som, vet du vad jag känner? Glädje och stress faktiskt. För att det, när jag tittar på det här så konstaterar jag att jag kommer väl vara involverad i, vad blir det? 8 race tror jag att det är. I juli månad.
Mm, härligt.
Så att jag ska breaka det här till min fru under eftermiddagen här, och så får vi se lite vad det landar. Nej, men för det är ju, jag pratar ju också om IndyCar här också, som jag har hand om, och då är det 5 race då. Nu råkar det vara liksom lite doubleheaders och sånt där, men 5 race ska ändå genomföras i juli där också. Mm. Och sen så har vi 3 i Formel 1 bara där, och sen så sätter det igång i augusti också. Egentligen kan man säga 8 race här, 9 race, ja, nästan.
En snabb titt på IndyCar-kalendern då, så kör man ju alltså vad blir det då? GMR Grand Prix, vilket är det?
Det är Indy Road Course.
Indy Road Course, ja, det går ju samma helg då som första helgen i Österrike. Sen kör de ju då doubleheader på Road America samma helg då som andra helgen i Österrike. Sen är det ju då krock igen då, 17-19 juli, då är det ju Ungerns Grand Prix, då kör man på Iowa. Och där är det också doubleheader, va? Så att vi som är konsumenter av motorsport här, vi har ju en riktig supermånad framför oss då, framförallt juli. Sen kommer det väl att lätta en aning, va? Men juli månad blir tuff alltså, helt klart.
Mm. Men låt oss inte klaga i det här läget.
Verkligen inte. Ja, det ser inte ut, Erik, som om det kommer att bli några stora förändringar i alla fall när det gäller formatet. Åtminstone inte om man tittar på själva kalendern.
Nej, precis så. Datumen är ju som de brukar vara, en 3-dagars helg helt enkelt.
Mm. Läge då att presentera vår gäst idag. Vi har 2 gäster faktiskt, men vår första gäst då. Very warm welcome to Mark Hughes. Mark Hughes, we have been discussing the new calendar and the format of the calendar, which we have seen now, which is for 8 races, the European part of it. What's your first sort of reaction to what they have presented now?
I think it's very practical reaction given the limitations. Obviously, they're desperate to get the income coming in from the TV deals. Also, 8 races is probably significant as well, because it needs a minimum of 8 races for a championship by the FIA statute. So we have, in theory, at least a championship if those 8 races go ahead as planned. And the doubleheader is, a very practical way of doing it, given how late we are now in the season. And then hopefully as we get through these initial races and the championship heads east, where hopefully the incidence rate of the virus is sufficiently under control that we can maybe even think about getting back to races with spectators.
But how likely is that, do you think? Spectator-filled races.
Yeah, well, it's one of those things that's not in the hands of Formula One. It's one of those things that's, you know, Formula One hates not to be in control of its environment, but sometimes it has no control, and this is purely down to how well it's the control of the virus goes.
But Brazil has not only already announced that they're going to have the race, but also they're going to have it with spectators, which is pretty interesting, I think, considering how the virus is spreading in that country right now. So it's,
I mean, these are all preliminary plans. I think this is what we have to remember, because it's just, as things stand, this is what we'd like to do. And we're planning around doing this. But things can change so fast in this situation. So let's just hope that that we can get to a situation where it's safe to have big crowds gathered in one place.
Mm. You were the one who dug up the story about Formula One is aiming, at least wanting, to try the format of revised grid. Organizing the grid for the main race, at least at the second race in Austria and the second race at Silverstone. How did you come about that story?
Just the usual way of talking to people. I mean, as we're on the phone, as we're not traveling to races anymore, so we're having to, you know, try and keep up with exactly what's happening behind the scenes, and in just the normal way, I'm talking to people all the time. So I don't want to say specifically how and where it came from, but it came from talking with the teams and then talking with the Liberty and you know, the FIA and things like that.
So what is happening now with that idea? Do you know?
There's a vote coming up. I think. Around about this time next week, and they asked in the meeting on last Friday, which was Liberty, FIA and all the teams, they presented the idea. It came from the Liberty side, but it was fully supported by the FIA, of having the second of each of the two double headers, so Austria and Silverstone, instead of normal qualifying on the Saturday, to have a reverse grid sprint race. So the grid, the reverse of the championship order. So you would have, based on the way it was last year, you would have Mercedes starting at the back and Williams starting from the front, and it would be a relatively short race, and the aim would be to get as far for the fast guys at the back to get as far up that field as possible, because the results of that sprint race would then be the grid for the Grand Prix. And they wanted to do it so the first race of each of the double headers would be just normal qualifying, but the second race the following week would be the sprint race format. They wanted to do it to... It's an idea that's been kicking around for a few years, but it never really gained the traction to try it. But this is seen as a good opportunity because everything is so upside down at the moment, and it's a good time to do such an experiment. And it would give you the, you know, very good comparison, one race conventional the following week at the same venue, this new format. And it would also differentiate between the two races, because you can imagine two races at the same track, just 7 days apart, are going to seem very similar. So at least it would give you some way of differentiating. So they asked the teams to consider it, but asked for just an informal show of hands, what the teams thought, not a formal vote. And there was one team was against it, which I understand was Mercedes, but the others were in favour of trying it. So they've all vowed to think about it and think about the whether they would vote in favor of it or against, and they will have this vote, as I say, early next week.
Is this vote, is it necessary for everyone to agree on this
yes,
vote?
Yes, it is. This is one of the, one, in the current sporting regs, it will require unanimous approval of all the teams. So I think in the new agreement that they were working on for post this season, it would only be require a majority, but it, as things stand, it's still under the existing regular sporting regulations, which requires unanimity.
So the chances of this happening is slim.
Unless one team.
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
One can be persuaded otherwise. It may be that, I'm assuming that it is Mercedes. I understand that it is Mercedes. So you can understand their reluctance to change anything from a competitive standpoint, which makes them less likely to win. But maybe they can be convinced that it's for the greater good of the sport to at least experiment. It's not a commitment to do it in future. It's just a commitment to experiment with these two events. And we've seen already in the negotiations that even the big teams, Mercedes and Ferrari, have been willing to compromise and surrender in these negotiations some competitive advantages, just because they realize that the greater good of the sport is actually in everyone's interest.
I know that a guy like Toto Wolff, his contract is running out after this season. He has, as I understand it, something big money-wise coming if he makes a clean sweep with both championships this year as well. I don't know if it's true or not, but that could be a reason why he is reluctant to agree on this, because he wants the best way of winning possible, I guess. Is there any truth in that, do you think?
It's quite possible. It's whatever his deal is with Daimler-Benz. It's also quite possible that he's prioritizing getting that record equal in seventh championship for Lewis as well, and he doesn't want to risk that, because if we do have, although we're trying to get to 15 races, and they say the intention is to get to 15 races, it may not be. It may be a smaller number than that. And, you know, if something goes wrong, if you have a retirement or a couple of retirements, it becomes very, very difficult to claw that damage back if you have only got a small number of races. So things like that are probably factoring in their view on things.
How do you feel about it, both you and Janne? Would you like to see it?
Yeah, I would like to see it. I would like to see the experiment. I'm not convinced that it will be better, but I would like to at least do the experiment so we've got some hard data to do that comparison with. I think, you know, the idea of lining up the cars in order of speed and then letting them go, by definition, is not going to be as much action as there would be. Whether that we should just be chasing action at all costs, I'm not convinced, but I think it's definitely worth trying. And it's on those two circuits, overtaking is not too bad. The possibility of overtaking is not too bad. So two good venues to be doing it on.
I agree with you, Mark. I think it's an idea worth trying. I know there is a lot of passionate opinions about it, both pro and con. But for me, it would be stupid just to ignore it and don't do it just because you don't like the idea. Just I like you. I want to see it at least once to see whatever happens to be able to evaluate it. And that's, I guess, what Formula One wants to do. They want to try it a couple of times to see whatever happens. And then after that, maybe have a better grounds for future decisions. So I would love to see it. But, well, if Mercedes is not on at the moment, I don't think it will happen, though, which is a pity. But let's see whatever happens. Finally, Mark, Williams, this classic team is up for sale, as I understand it, or at least they seek new strong investors, but it could be sold in total in the whole thing. What's your reaction to that? What do you know around this whole story?
It's been coming for quite some time, I think. The team's competitive circumstances have become steadily worse, especially in the previous two seasons. It still has a very big cost base. It still has a very big manufacturing base. It's not a small team. It's a proper medium-sized team. It has almost 700 people working there. So if you are not getting the results to feed that size of team, you're going to be in trouble quite quickly. And we've seen already that they've sold certain assets off. They've taken mortgages out on other things. So it's not a surprise that it's coming. They badly need investment. And the delay of these races is probably just hurried that process up, because it's obviously delays the income of all the teams. So, yeah, it's not ultimately that surprising. I don't think we're talking about the demise of Williams. I think Williams will still exist under, even if the ownership changes, which it might not. It might just be a bigger investment from reducing the share of the Williams family. But it could be outright. So I think the team has enough heritage and enough of a name that it would still be operated as Williams and probably still be operated from that same base, but it's something is had to give eventually, and they're now clearly putting it out there that it's available. So my initial thought was Michael Latifi would be the obvious candidate to invest more heavily in the team. But maybe they haven't been able to reach a deal which is satisfactory to both. So they're putting it out there to improve their negotiating position with him, but also to see what else is out there.
Mazepin, maybe?
Yeah, possibly. There's, I think, a few possible buyers in the market.
But we've seen that the Rocket deal, their title sponsor, or their biggest sponsor at least, that deal has been terminated. And at first sight that sounds like looks really, really serious, but that might not be the whole story, right?
Yeah, I mean they're not disclosing any reasons why. In these situations it's usually one of two things: either they haven't met their terms on the other side in terms of payments. We don't know if that's true or not. Or it can be that they want to have the title sponsorship available for whatever else they're negotiating. So usually there is a break clause in these agreements. If you're going to call time on the agreement early, they have to be informed by a certain date. So if Williams, for example, were in negotiation with a potential title sponsor that was going to bring a lot more than Rocket, Rocket would need to be informed before the break clause, and perhaps it's this announcement has been initiated by that.
So pretty much if the Latifi family would invest heavily or take over the team, they would want the opportunity to present a new title sponsor on that car.
I guess so. That's what I'm saying is the one of the possible explanations, yeah.
All right. Finally, also a few words on the latest on Lewis Hamilton's statement, should we call it that, around Black Lives Matter, which has become very vocal now. He urged the other drivers to be vocal about it as well. We have seen a lot of reactions around what's happening in the US at the moment.
Yeah, I think we saw this in Melbourne as well. Lewis is becoming confident enough in his stature to be a spokesperson for the sport as a whole, and he doesn't fear that role, which by definition will generate a lot of criticism, but it's I think it's absolutely right to do what he to say what he said, and it has, as you say, generated others to follow. We've seen it from Lando Norris, Michael Latifi, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo. These have all come out in support pretty much the same thing as Lewis. So, yeah, I think the sport quite often tries not to be involved in anything which might be perceived to be political, but it can't exist in this bubble. It must at some point, when something as serious as this is happening, it must at some point declare where it stands. And I think Lewis has taken it upon himself to be the one breaking that wall down. And it's quite brave of him, but you know, I think his stature is sufficient that he can quite legitimately do that.
And you can clearly tell the well, maybe it's the wrong choice of words, but the power he has through his following. And I mean, looking at this, of course, but also the his how do you say it? The environmental stuff that he's trying to promote as well. I mean, I think and looking at what Formula One has done with their plans regarding that, my feeling is that Lewis Hamilton is a big force in terms of the, those types of changes within Formula One.
I agree. His profile is enormous. He's one of the biggest sporting stars on the planet. He's the only one whose level of fame actually transcends the sport in the way that Muhammad Ali used to in boxing or Pele used to in soccer. They are big enough names that it doesn't really matter what sport they're from anymore. They can carry powerful messages that gets out to everyone.
Plus, that is pretty much right. I mean, in terms of what he says, it's not like what you said, that Formula One is been living in a sort of bubble for many years, but then looking at the sport, it is 99% white, as he says, which shows something.
Yeah, I mean, it's historically a white European based championship, and that's the roots of its culture. But yeah, it could benefit from a lot more diversity, and I don't think he's making the point particularly in criticism of F1's values, but I think he's criticizing that it's not being open enough in stating its support of diversity.
All right, thank you, Mark Hughes, for your very insightful opinions about everything and the reverse grid and all that. When do you hope to go to a race?
I don't know. So I'm hearing that in Austria it's going to be very, very restricted. And if we might not be able to talk to the teams when we're there, so it's sort of maybe a little bit pointless. And also if we have to then go into quarantine when we come back into England, there's a chance we miss the first Silverstone race. So I don't know. I'm looking forward to getting back to normal. I'm not sure if it's going to be worth going to the closed door ones or covering it from home. I don't know.
Mark Hughes, alltså väldigt mångårig Formel 1-journalist och Formel 1-korrespondent för webbsidan The Race, där vi bland annat också brukar höra Scott Mitchell ifrån. Mark Hughes då, som skriver för andra publikationer också. Han sitter med i kommentatorskytten för Sky under träningar och sådana grejer. Han har lite olika uppdrag. Han kan oerhört mycket och har väldigt bra insyn i sporten. Och det var han som grävde fram den här historien alltså om en startordning, och jag tycker att vi pratade ju om det men lite på svenska också, för att det har ju som sagt, som jag sa, blivit en del passionerade åsikter om att köra med omvänd startordning, och det är många som sågar hejvilt där utan att det ens har prövats, och det kan jag tycka är lite smalt. Jag säger inte att det är fel, men det är smalt att inte våga testa det en eller två gånger innan vi ger en dom, så att säga, om det är bra eller dåligt. Det kanske blir tidernas succé, man vet ju inte. Och det är ju... Jag är av den åsikten i alla fall att allting, det är som med mat som man inte tror att man tycker om. Man kan ju åtminstone prova. Nu ska inte jag sitta här och kasta stenar i glashus, för sån är jag inte riktigt. Jag är ganska så försiktig av mig i det avseendet. Men har blivit bättre med åldern, och det är väl det jag försöker säga här, att man, om man bara funderar lite och tar det lite lugnt, så kan man väl åtminstone låta dem göra en eller två gånger och sen se vart det tar vägen, eller hur?
Mm, ja. Sen så jag har sett liknelser då med det här gamla klassiska utslagssystemet i kvalet som vi hade för några år sedan, att man skulle då, att det var liksom sektioner och klockan tickade ner och folk föll bort under tid och sånt där. Och då är det folk som då har menat att, jag vet inte hur många de här är, så det är ingen liksom undersökning på det sättet, men det är just den där if it's not broken don't fix it, för man tycker att kvalet är spännande och roligt, men det är inte riktigt det handlar om i det här läget tycker jag, utan det är mer att se vad man kan göra med ett helt format, att få mer racing och på ett helt annorlunda sätt helt enkelt. Och jag menar, det finns ju faktiskt sprintrace i Formel 2 som funkar riktigt bra tycker jag. Så att nu är det åt andra hållet så att säga. Men jag tycker också att om det finns ett läge någon gång i...
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag säger så här. Jag ser inte att det finns ett... att det kommer finnas ett bättre läge att testa någonting nytt än exakt just den här säsongen.
Exakt, det är ett gyllene tillfälle, och vi ska ju vara oerhört medvetna om att vi kör inte om några poäng i ett sånt här halvtimmesrace som vi pratar om, utan vi kör om vilken startposition det ska bli i själva huvudracet, och det som är föreslaget nu är att göra det vid två tillfällen den här konstiga säsongen. Why not? Mm. Go for it. Testa för 17 gubbar och se vad det blir, och blir det dåligt, ja då får de ju leva med det, då kommer ju vi alla tala om det. Mm. Funkar det bra, ja då kommer vi att tala om det. Och då har man ju skaffat sig ett underlag för framtida beslut. Va? Så att man ska inte sitta hemma och veva med yxan, tycker jag, i förtid. Utan ta lite piano och se lite vad det tar vägen. Sen är inte jag heller helt övertygad om att om en startordning är precis det som Formel 1 behöver och ska fokusera på i första hand. Men låt oss testa åtminstone. Det är min uppfattning.
Håller med.
All right. Sen tycker jag också att det var lite intressant där med Williams då, att de alltså är uppe till försäljning, och det lät inte på Mark Hughes som att han trodde att Michael Latifi då, pappa till Nicola Latifi som är en av förarna i teamet just nu då, var den som många tror ska köpa det då, eller göra den här stora investeringen. Det är ju egentligen han eller Mazepin, pappan till Nikita Mazepin, en oligark då från Ryssland, som skulle kunna ha de pengarna, eller han har ju varit ute efter ett team länge.
Men, ja, vi minns att han var spekulant på Force India när de gick i administration.
Ja, och blev tjurig över hur den försäljningen gick till då, till Lawrence Stroll och det konsortiet. Det är mycket, mycket möjligt att han gör en ny ansats att försöka då få ett eget team då, så att säga. Men det sägs ju att den här Michael Latifi är väldigt, väldigt välbärgad, men inte så speciellt sugen att synas i alla lägen. Jag vet knappt hur han ser ut, men att han har pengar så det räcker och blir över i alla fall verkar ju vara fullt tydligt. Och det är mycket möjligt att han har ju gjort en jätteinvestering redan i McLaren Group, om jag minns det hela rätt, på ett par hundra miljoner dollar eller vad det nu var. Det var väldigt mycket pengar i vilket fall som helst. Så att, jag menar, han är ju redan involverad på många sätt, och han har väl lånat ut pengar till Williams också, är det inte så? Vet du det? Jag får att han gav ett lån till Williams då, eftersom han har sonen som kör där, så att säga då.
Exakt.
Och det verkar ju Williams vara i stort behov av. Och att man då avslutar den här Rocket-dealen då, jag tror att det är så som vi pratade om, att de helt enkelt måste göra det vid en viss tidpunkt för att den platsen ska finnas tillgänglig då för en ny investerare då. Att man är ganska långt fram i förhandlingar med någon, vem det nu än må vara. Mm. Låt oss se vad som kommer att hända. Viaplay F1 podcast rullar på, och nu har vi pratat väldigt mycket Formel 1 så här långt. Nu ska vi faktiskt flytta ögonen över Atlanten, för det är ju egentligen det som är det hetaste den här veckan, eller hur?
Mm, för det är i varje fall det som väntar runt hörnet, att den 6 juni 18:40 kommer vi gå live på TV. Jag kan knappt säga vad vår kanal heter just nu, men på TV och via Play.
Via Sportmotor heter vi numera.
Jaså, okej, okay, du ser. Sätt på den kanalen klockan 18:40 på lördag, så får ni se lite studiouppsnack inför att träningen ska sätta igång på Texas Motor Speedway, där årets första IndyCar-race ska avgöras.
Mm. 19:40 rullar de ut alltså för en timme och 20 minuters träning, va? Eller var det?
80 minuter, ja.
80 minuter. Mm. Och det är alltså den enda träningen de får då inför den här premiärhelgen då. Sen ska de kvala, och kvalet måste då avgöras med den bil man tänker tävla med, för man får inte ändra på bilen mellan kval och race. Så det kommer ju att se lite annorlunda ut. Och ska vi väl tillägga då, för våra svenskar så blir det lite speciella förutsättningar, för Marcus Ericsson kommer nämligen att köra ut först av alla. Och det beror på att ordningen i det här kvalet baseras på vilka poäng bilen, ska jag säga, bilen tog under fjolåret. Marcus bil tog inga poäng under fjolåret. Så det kommer vara Marcus och Hinchcliffe som går ut allra först. För de plockade inga poäng då med sina bilar förra säsongen, även om de gjorde det som förare själva, så att säga då. Så, men det har ingenting med det här att göra. Utan det är ju ingen fördel. Och det här kvalet körs ju dessutom på eftermiddagen, vilket betyder då att temperaturen kommer att skifta mellan när det börjar och när det slutar. Och sen är det väl bra, för att de har inte kört någon annan racing däremellan, det är inget annat gummi som har lagts på asfalten och så vidare, utan det är en och samma gummiblandning. Och låt oss se hur mycket det kommer att påverka. När jag pratade med Marcus om det så var han lite skeptisk. Han trodde att någonstans mitt i fältet är väl det bästa han trodde han skulle kunna klara då, med just de förutsättningarna.
Mm. Ja, men det är ju en väldigt speciell helg. De ska ju köra allting på samma dag. Som du säger, jag tror att faktiskt att rookies, jag ska inte säga att jag vet det här 100% nu, men jag har på något sätt på sniskan läst att rookies kommer få 30 minuter extra och ett extra däcksset. Så det blir lite mer än 80 minuter totalt då, men det gäller endast rookies då. Och det är just den här grejen då, att temperaturen kommer att vara väldigt hög i Texas vid den här årstiden, och sen så kommer den sjunka under kvällen såklart, när man nästan kör på natten även lokal tid. Så att det blir en väldigt speciell helg. De har också gjort så att de kommer köra med fjolårets däck däckkonstruktion helt enkelt. Och de har då satt en gräns på hur många varv man får köra den. Mm. Och det tror jag är 35 varv.
Ja, det är möjligt att det är. Det är någonting som vår kommande gäst i alla fall, som vi ska höra alldeles strax, är inte speciellt nöjd med. Scott Dixon, han tycker att det där är tokigt, att man har begränsat hur många varv. Och det begränsar ju också möjligheten att överraska med strategi. Mm. Naturligtvis så att man har en stint begränsning hur länge man får ligga ute på däcken. Men det är ju en säkerhetsfråga från Firestone sida då, som är däckleverantör i det här mästerskapet.
Mm. Och det bygger mångt och mycket på den här aeroscreenen som IndyCar kommer debutera nu till helgen då, med att den är, ja, dels är den tung, jag tror att den väger, vad är det?
Ja, det var rätt många kilo extra i alla fall. Ja, jag vet att Halon väger 14 kilo, men säg att den här väger mer, säg 25-30 i alla fall, kanske till och med mot 40 kilo mer.
Så, nej, jag tror ju inte att det var så mycket, men det är ändå mycket, men så därav tänker de då att då är det bäst att vi har en begränsning på det, men normalt sett är en däckstint i Texas runt 60 varv, 60-65. Mm. Så de har liksom halverat stinten, och det är det som Dixon har varit lite kritisk till. Mm. Då.
Men samtidigt sett till hur lite vetskap de har om hur bilarna kommer att fungera med aeroscreenen, så tycker jag de tar rätt beslut ändå på något sätt. Va? Det går inte att köra något experiment med det, utan det här måste man ju vara på den säkra sidan. Och det är ju bara för strategen att tänka om och fundera lite grann på hur man gör med bränsleförbrukning. Det kanske kommer att gå att köra fortare istället då, i och med att man måste in oftare. Så behöver man inte ha fullt så mycket bränsle ombord hela tiden. Jag vet faktiskt inte hur lång bränslestintarna är. Jag kommer inte ihåg det från förra året. Men det gör i alla fall att förutsättningarna ändras en hel del när det gäller just den här biten. Mm. Men visst 17 ska det bli kul att det äntligen kommer igång nu. Och att vi får hänga upp någonting på kroken där våra svenskar kör. Och vi liksom, man får lite ännu mer hjärta i det. Det har varit superkul med NASCAR givetvis. Men det är ändå roligt nu när det drar igång. Jag är höga förväntningar på det här. Det ska ju bli en väldigt speciell helg såklart, va, med tanke på förutsättningarna. Men det ska man ju också klara på något sätt. Va. Och den som kommer ut längst fram så att säga har gjort det bästa jobbet. Så är det ju oavsett hur förutsättningarna har varit.
Nu vill jag lyssna på vår gäst, Scott Dixon.
Känns jättekul tycker jag, och hälsa en väldigt bra gäst välkommen till podden den här gången, den här veckan. Vi ska nämligen prata med Scott Dixon, en av tre förare i Chip Ganassi Racing, och det här är ju självklart med anledning av att det är IndyCar-premiär nu kommande helg. Welcome to the podcast, Scott Dixon.
Yeah, thanks for having me. It's good to see you guys.
How's lockdown been?
It's been, you know, I think it's tough for a lot of people, especially in an industry where, you know, it's pretty fluid and a lot of travel. I think we're lucky as far as, you know, the NTT IndyCar series goes, because it's, you know, it's mostly a domestic North American series at the moment. You know, gone are the days of where it was very international, which, as we've seen, I think with Formula One and some other formulas, even the WEC, you know, that's going to be a tricky transition and to trying to make it out of the situation. But it's been great. You know, it's been nice to be at home. I can definitely say I haven't missed travel. It's been nice to sort of, you know, not be flying, you know, three or four times a week. And, you know, with a newborn in the house, it's been nice to kind of have that, you know, one-on-one time, which has been tremendous. But yeah, training's been fantastic. And I think everybody's got a lot of built up energy to get going.
I guess they have. But to be really honest, have you ever been home this much ever in your life, basically?
I don't think so. You know, apart from the days when I was going to school, but even when I was going to school at the, you know, from the age of seven, I started racing go-karts. So, you know, pretty much every other weekend we were traveling out of town. So no, this would be the longest, you know, kind of lockdown. And I think it's been different for a lot of different people. Even in America, you know, some states have had more severe lockdowns opposed to others, and Indianapolis and in Marion County, which is the part of the city that we're in, has been pretty tight. So no, I think it's been nice in some aspects of being in this situation, but then there's so many other situations too where, you know, everybody kind of wants to definitely get going here soon.
How did you feel around St. Pete then, like when the lockdown started, or when this whole pandemic started and you were just gearing up to go, and then it ended up not happening?
Yeah, it was pretty strange, you know, because I actually just kind of, you know, it was a busy off season with travel. You know, I'd signed up for the Bathurst 12 hour, so I had to go to Spain for testing, then I'd go to Australia for the race right around, you know, Daytona 24 hour. And it actually started to kick off pretty heavy in the Southern Hemisphere when I was at Bathurst. And, you know, there was a lot of concerns of people traveling home, because a lot of people traveling back to the UK or Europe were going through Asia. So that was kind of my first signs of it. And even leaving, you know, Sydney Airport, where a lot of people were wearing masks already, and then getting back to America. And there was kind of a lull, because this was, you know, in early February, and nothing had really, you know, changed too much. You know, we were still doing a lot of our preseason testing. We had the open test in Coda, and then we went on to Sebring, and you know, we got all the way to St. Pete. You know, I did a charity go-kart event Wednesday night before the race with the city mayor, you know, and talking to him, he was on my team, and I'm like, hey, you know, is everything going to be okay? And he's like, yeah, it looks like everything's going to be okay. To the next day, hey, we're going to only run 1 or 2 days. We're not going to do Friday practice. To then getting up Friday and, you know, kind of hearing the state of the NBA and some of the bigger, you know, sports teams in America, you know, closing down. And then we were in Orlando or close to Orlando area, where they were shutting down Disney and Universal and things like that. So it happened so fast, from one day thinking that it was going to continue on. And all of us, you know, the first race is kind of where you want to, you know, kick things off strong. And we put in so much effort to get going, for it to change so quickly was very strange.
Yeah, and also not knowing when you would get going again. That was like a difficult for us as well. I mean, even in our profession, it's like there's no end date really. So that was the tough part, at least for me. But how do you feel about getting going again now?
I think, like a lot of people, everybody's very excited. You know, I think the first, you know, sort of month of this, you know, pandemic, or lockdown, you know, however you want to call it, was not so bad. You know, I think a lot of people in a lot of societies, it was actually a good thing to kind of slow down, you know, reconnect with family, you know, catch up with a ton of people. But then, you know, the drain of the same thing, being locked in your home and not being able to travel really anywhere, I think, you know, really starts to, you know, to catch up. So, you know, I love racing. It's something I've been doing, you know, since I was 7, you know, and traveling, and then obviously a lot more once I started racing and leaving New Zealand, you know, and just seeing different people and hanging out with a lot of different people, you know, to even the weekends with the fans, you know, it's a big shift and a big cutoff. So to say the least, man, I'm super excited. It's going to be a very different looking race for us, with the fact that, you know, there's no fans and attendance. It's going to be pretty locked down. You're not going to really have any interaction with any other teams. You're going to be locked down kind of with, you know, sort of the 50 people in a three-car team that we have. And even then, it's very segmented. You know, I think it's only 5 people out in, you know, each truck, you know, and things like that. So it's going to be a strange transition, I think. But for all of us, I don't know. I wish we were racing a month or two ago, but, you know, it just didn't equate.
Listen, you are super experienced. You have been in this business for forever, 20 years plus. Coming into this first weekend of this very, very strange season and going to Texas Motor Speedway, which is like a, it's going round and round in high speeds. It's a very tough first race to have when being away from the car so long.
Yeah, it's going to be interesting. I think, you know, I think a lot of us were hoping that Detroit, you know, doubleheader was going to maybe be the first, just to kind of get everything flowing again. I think there's a lot of, you know, pent up, you know, not so much aggression, but just eagerness to get back to the track. And obviously everybody that goes out for this first race wants to win it, you know, after such a long downtime. You know, there's 2 ways to look at Texas. It's, you know, it's very high speed. There's a lot of unknowns. You know, it's not a track that we haven't really run the aero screen much yet. And nobody's, you know, 90% of the field hasn't even driven it on an oval. The whole field has never driven the aero screen at night. So there's a lot of different things, I think, that everybody maybe doesn't have answers to just yet. I think a lot of that stuff's going to go pretty smoothly. Plus you have some aggression from, you know, the iRacing online stuff that people, you know, had going on, which I'm sure is, you know, it's not going to equate to the real world or, you know, to once we get on track. But, you know, I think for a lot of the rookies, you know, they probably would have preferred to have several other races under their belt and maybe some testing that was, you know, planned to be before Texas. But, you know, nothing's normal right now. And we've got to go out there. We're all professionals. We're at a level that, you know, we should have reached because, you know, we're good at what we do. So we just got to put our head down, you know, try and put on a fantastic show and really get after it.
What's the biggest challenge around starting at Texas? Is it set up in terms of the aero screen? Is it just the fact that it's the first track and you haven't been in the car for so long and short amount of practice and qualifying and a lot of driving in one day?
Yeah, I think the schedule is tough, right? You know, so they're trying to make it a one-day trip, you know. So everybody that at least is going from Indianapolis and I would say 90% of the whole IndyCar field are actually traveling, you know, privately, you know, the morning of. So you're going to be leaving at like 6 a.m. and then, you know, you're not going to be racing. I don't think the race even starts till, you know, 9 or 10 p.m. local time here in Indianapolis. You gain a little bit of time on the way there. So it's going to be an extremely long day, not just for the drivers, but for the crew. It's going to be extremely hot, as Texas always is. So physically, I think that's going to be, you know, a bit of a wake-up call. Plus the procedures change, right? You know, and who can be on the stand and, you know, how many people can be by the car and, you know, who you can talk to and wearing masks all the time. So there are a lot of procedural changes, I think, just from that aspect. And then, you know, the racing side, you know, a good majority of the teams have run at Texas, whether it was a tire test or, you know, there was a rookie test that kind of happened, I think, in February, right after COTA for a lot of people. You know, so I think getting up to speed is going to be the quickest thing and not knowing. See, a team like us, we haven't been to Texas with the aero screen. So we're going to have to make a lot of changes either through simulation. You know, we started back on, you know, the Honda sim last week with 2 days, and then I think Felix is actually on the sim again next week. So we're gathering a lot of data to try and make sure we hit the ground running as quick as possible. But again, there's a lot of unknowns just because we haven't, you know, been able to run the aero screen in some of these situations, which because of the weight of it and what it does aerodynamically does change the car a lot.
I know that the oval form for Chip Ganassi wasn't maybe the best in the series last year. I know that you have been getting some new guys into the team to improve that. How do you think you will cope with the oval racing this year with this new guys coming in and with the aero screen, of course?
Yeah, you know, you got to go in with a positive mindset, and I think, you know, the gains that we've made in the off season, we definitely had a fair few holes in the program from last season. Texas, I would say, has been one of our strongest. I think, you know, really the last 3 years, the Lion car has had a shot at winning the race. You know, we've only won, you know, not last year, but the year before. We got, you know, sort of taken out with about 20 laps to go last year, running in second place. So, you know, I think our Texas car has been good. But again, because there's so many changes, it's not really something you can rely on and go back and say, well, you know, just run this and it's going to work. Indianapolis, I'd say. So some versions of super speedways have been a bit of a thorn in our side. I think we had one of our worst qualifying efforts ever. You know, I think it was my definite worst qualifying effort with 18th. And then, you know, Felix was, you know, the second to last row. So, you know, with the change of, you know, some of the engineering and bringing some different people in and, you know, focusing on some different aspects of, you know, where we need to change, I think has been really different and really big, I think, for us in the off season. So, you know, expecting a lot, but, you know, Texas is kind of its own unique animal.
Is it possible to put your finger on what was the problem last year on ovals?
So, you know, I think they're all very different. You know, Texas, I would say again, you know, we've had great cars there. You know, Indianapolis, I think there was definitely some holes in basic mechanical setup. You know, the problem is once we kind of just needed to step outside of our comfort zone and things that had worked in the past. I think we hadn't necessarily evolved as a team in maybe the process, but also areas that we should be focusing on. When you have the same group of people, it just continuously becomes the same thing. And, you know, we added some different people. There were some people moved around, and I think there was some pretty low hanging fruit, you know, some easy things that we had just kind of skipped over because we didn't see it as a necessity. So, you know, I think we've had some shift up in management. You know, I think Chip is extremely good at finding the right people, and the depth of the team has always been magnificent. I think it just, you know, needed to go through some changes. There's a big change on all the cars. You know, obviously adding a third car again, I think, is going to help the rate of development. And all of us have been working, you know, really well together. So it's never, biggest thing in this sport, it's never one thing. It's 100 small things or even more. And we were missing a good number of things that we just hadn't been focusing on.
So, you touched on it. You're getting a third car. Coming into the team is Marcus Ericsson. So now you have two Swedes. You have a Swedish manager. It's like Team Chip Ganassi. And of course, that's why you're on the Swedish podcast as well. But to be honest now, I mean, I have been in racing that long that I know that the relationship with the teammate isn't always what it looks like. It seemed to be a very good relationship with Felix last year. But I mean, how is it? How are these two guys? Really?
Yeah, no, it's been... So Marcus, you know, I don't know that well. You know, I've done a few tests with him, been able to catch up. You know, I think through the whole situation of iRacing and some of the E-Series stuff, that has been a good way to catch up and just kind of talk through situations. So that's been a really big help. And I think that's actually helped me on the engineering side too, because a lot of personnel have changed on the nine-car stand. But, you know, Felix, I've known for, I don't know, maybe 6 or 7 years. I've known him for quite a while. You know, Stefan Johansson is my manager and also Felix's. So we've also always had that kind of common ground of catching up. And, you know, I've met up with Felix many a times, you know, in LA or other tracks, you know, around the country, you know, to chat and catch up. But no, the relationship's been really good. You know, I think we're actually all kind of similar in that we're fairly laid back. You know, I haven't, you know, Felix, throughout my career, you know, I've had many different teammates along the way and all are very different in different things. But, you know, Felix and I will normally take a nap before the race. You know, he'll sleep on one side of the, you know, the truck and I sleep on the other. And you know, it's kind of like Dario and I used to, you know, do that as well. And we would kind of, you know, there's similarities in that area. But I don't know. I think we've been able to rebound really well off each other. And, you know, Felix does things slightly different in some areas and I do it in different areas too. And then, you know, kind of, I guess, you know, the longevity that I've had in oval racing and it's been fairly new to, you know, Felix, it's been a really good mix. So, yeah, I think it's been good. You know, we, haven't had the, you know, capability of catching up through this period, you know, and going for dinner or anything like that, which has been a bit frustrating, but I will say, you know, kind of the group chats and you know, the iRacing has really helped. I think the learning, the early parts of the relationships between the three of us. So it's been really good, but they're great guys, really great guys and definitely have, you know, really big futures ahead of them.
So competitively, how much of an asset is a third car in IndyCar?
I think it's big. You know, I think it allows the team to hire more people, you know, on the engineering side, but also, you know, the mechanical side and, you know, it makes the development a lot quicker. It can slow it down in some ways too, if you get too big, you know, just with being able to process the parts and manufacture stuff. But, you know, the three car, I think we've seen it work well with Penske. Then you look at the organizations like Andretti that, you know, will be running up to six cars at some circuits. But because of the limitation of testing these days and also track time, you know, the amount of information you got coming in is definitely going to help you a lot. And I think, you know, to have that opportunity with you know, two other teammates that are very well versed in, you know, setting up cars and knowing what they're looking for and things like that is going to be a big help. So, yeah, I think for us at Ganassi Racing and speaking on their behalf, you know, it's enabled them to hire a lot of great people in the off season and really charge forward with the development because of those people.
So finally, before we let you go, I know Chip Ganassi, Chip himself is very competitive. He wants to win. He could be really tough on you guys, I guess. Do you think that all three of you are able to win this season, or let's say it like this, what kind of aim do you have for this strange season starting now on the 6th of June?
Yeah, it's going to be a strange year. Just the fact that, you know, we've lost a few venues as well as many other formulas have. And, you know, the grueling weekends are going to be these double headers. And I think we have three already and there's possibility of maybe a fourth or a fifth. So that will change the likeliness of just how people adapt to it. But, you know, I think with our team, you know, I think everybody's got a great shot. You know, I think both with, you know, Felix and Marcus, they had, you know, tremendous first years in IndyCar racing, which, you know, because of the history and what they've achieved as you know, drivers in the past, you know, that was definitely to be expected. So, I think we have a great shot at going for a championship with all three of us, you know, and that's how you got to go into the season. You got to go in with, you know, the goals. And that's, you know, for us, it's always been, you know, to win, you know, the Indianapolis 500, which normally comes first up in a championship kind of fight. And it was very early, fourth, fifth race in. So, you know, those are going to be the goals that Chip always has and the goals that we'll have going into the season. And I hope that one of us definitely has the opportunity to pull that off.
Vi fick tag i honom hemma på kontoret, tyckte det såg ut som.
Det tror jag faktiskt att vi fick också. Mm. Det är alltid lite speciellt där. Man har gjort en del sån där intervjuer nu med över Skype och olika videosamtal. Att man får komma hem till folk. Tycker jag är lite kul.
Spännande, verkligen. Ja, han är skön, Dixon. Han stressar inte upp sig över det här. Han förstår ju att säsongen är lång och vad det nu blir av den. Självklart går han in och vill vinna varje race. Men det är ju så här att den här helgen kommer ju att bli... Det kommer ju handla om att överleva på något sätt. Du har ju definitivt inte råd att krascha, vare sig på träning eller kval. Under racet så får du väl göra det bästa av saken, så att säga. Ingen kommer att ha en perfekt bil. Det kommer att skifta under resans gång. Och det är ju egentligen ingen som har 100 koll heller på hur de här bilarna ska ställas in på valerna när man nu har fått på aeroscreening. Visst, några har kört lite rookie-tester och så och har väl kanske lite mer koll än andra, men det är ju ändå så marginellt när man ser till ett helt race då, över 2 timmar.
Mm. Ja, men om det, jag tror att dels att man bara ser fram emot det, att se det överhuvudtaget, men sen så också då att om det är någon gång som man kan, jag förväntar mig lite av en chock på något vis i hur det här kommer gå till liksom. Jag känner på mig att det kommer bli ett bra race, så att säga.
Och sen banan är ju frän, alltså den går ruskigt fort, över 300 km i timmen hela tiden, och det går runt hela tiden. Det är nästan inte rakt någonstans på varvet. Nej. Utan det går verkligen runt, det är som en centrifug, en torktumlare som man åker i 2 timmar, och kommer att påverka förarna fysiskt. De kommer att känna av det här, inte som vi pratade om tidigare då vi hade Marcus och Felix med i nacken och sådana saker, va? Men hela kroppen, för om man åker i konstant med de här G-krafterna som man utsätts för hela tiden, så är det såklart att kroppen påverkas av det, och det kommer att vara slitna gubbar som kriver ur efter målflagg, även om racet nu är kortat en aning antal varv då, för att man ska kunna få ihop det här pressade schemat då över en och samma dag.
Mm. Sändningstider,
ja,
kan vi väl ta.
Ja, det är alltid bra att veta.
Klockan 20:07 så drar vi igång studiosändningen i ungefär en timme innan träningen sätter igång. Träningen ser ni såklart också, följer direkt därefter. Robin Nilsson, Rickard Göransson och du kommenterar träningen.
Ska jag vara med också?
Ja. Och sen så klockan 23 drar kvalet igång, och det är som sagt Marcus Eriksson bland de första ut. Jag vet inte om det är han.
Allra först ut.
Oj då. Mm. Och då kör de ett kval då. Ja, 2 varv. En bit på banan varje gång som de brukar göra på ovaler. Och sen så 01:30 sätter sändningen igång natten mot söndagen då. Med lite uppsnack ifrån NBC-sidan.
Just
eller
det.
Från IndyCars sida. Och sen så någonstans race start runt 02:00.
Just det. Det är inte riktigt bekräftat än när de kommer att få kommandot att starta sina motorer. Det är Robin Nilsson, Rickard Göransson som tar hand om kommentering. Det är långt efter min sovtid. Så att jag sköter studion och med en stund under träningen, men sen packar jag ihop och tar kudden.
Yes, sir.
Några spännande rep.
Vi kommer få möta Joseph Newgarden som du träffade i Texas.
Just
vi kommer göra det som en liten så här intervjuserie där man ska få lära känna de här förarna lite, var de kommer ifrån och hur de kom in i racing, hur de kom in i IndyCar, vad de gillar med IndyCar, vad de inte gillar med IndyCar och så vidare. Vi kommer titta lite på de olika specifikationerna av bilar, oval och traditionella konfigurationen. Vi ska höra Marcus Eriksson och Felix. Förhoppningsvis så ska vi få ett kort snack med dem direkt från deras race trailer över Skype precis innan träningen sätter igång. Jag hoppas att det går vägen. Det är ett matigt program om jag säger så.
Mm, det ska bli kul tycker jag. Det ska bli roligt att få göra inramning med hjälp av studio då inför ett IndyCar race. Så missa inte det nu då på lördag kväll, alltså på nationaldagen. Kan ni äta någon god sån här nationaldagsbakelse till och ta en kopp kaffe så ni orkar hela natten. Ja, det är väl inte så mycket mer att tillägga. Det har varit en matig podd idag också, verkligen. Jättekul. Mm. Med både Scott Dixon och Mark Hughes då, som gäster och en ny fräsch kalender för Formel 1. I alla fall en första, ska vi kalla det tredjedel, det ska vi inte göra.
Två femtedelar.
Knapp halva. Mm. Vi hoppas det i alla fall. Med starten 5 juli alltså i Österrike då, och det ser vi ju självklart fram emot. Nu ser vi fram emot att få komma tillbaka med ny podd också nästa vecka. Missa inte det.